Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Det här är det jag älskar med Sverige. Det spelar ingen roll om du är kvinna, svart, bög eller människa. Alla är svenska liksom.
Ja. Vi har ju gjort en sån här, jag har gjort en ful omslagsbild i den här podden. Mm. Och då tog jag Bohusläns flagga, för det var det vi hade gemensamt. Vi är fan bohuslänningar liksom. Du som gillar nationalism.
Ja, precis. Men det är gulligt när det är patriotism som är lokalpatriotism. Men sen när det blir nationellt så blir det obehagligt.
När vi börjar utrota judar då.
Exakt, där går gränsen.
Ja, okej, okay. Men då vet vi det. Men, okay, men om du lägger micken här så kan vi väl absolut börja på riktigt. Filip har skrivit ner 18 frågor till dig.
Ja, nice.
Jag hade två.
Yes, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Oskyddat samtal, gänget Dova. Vi är här och vi har dessutom en härlig gäst. Viktor, vill du introducera
mig? Från Göteborg. Bilan Osman, välkommen. Men du är journalist.
Mm.
Och du får jättegärna presentera dig själv mer om du vill än så.
Det ska jag göra det nu, eller?
Oh, ja, vem är du?
Men det kan, vem är jag? Jag är en... Det jag identifierar mig mest som är väl småbarnsförälder. Det är väl det absolut viktiga. Identiteten som jag har. Men jag är...
Ja, mamma. Jag heter mamma.
Mamma. Precis. Det är väldigt typiskt mammor att alltid introducera sig som mammor. Vi tappar ju all personlighet efter vi får barn. Typ. Men,
lite ofeministiskt har det, va?
Ja, det är det ju, tyvärr. Nej, men sen är jag en journalist som framförallt har... Jag ska säga, mitt största fokus är väl att jag bevakar den högerextrema miljön. Liksom, så att det är sånt jag sitter med.
Oss, ja.
Är det du gör här?
Ja, precis.
Det är så här live-reportage från extremhögern. Liksom.
Exakt. Så nu kommer ni få tuffa frågor om ett tag.
Åh, vad härligt.
Behöva ta avstånd och sånt.
Jo, men jag har köpt en ny moderat kavaj som jag var toastmaster i helgen. Så att,
då så.
Men du skriver för ETC just nu, va?
Ja, eller jag frilansar liksom, så att jag skriver för lite olika ställen. Framförallt så sysslar jag väldigt mycket med research, så att det är inte jättemycket skrivande nu för tiden. Men bland annat ETC, det är väl framförallt det jag kopplas till.
Just det, och du har skrivit för Expressen också, eller vad du skrivit för mig?
Precis, Expressen har jag skrivit för, Svenska Dagbladet har jag också jobbat för och framförallt så jobbade jag, det var ju nästan 8 år som jag var på Stiftelsen Expo. Så att det är väl det mesta jag har gjort egentligen är väl där jag har varit.
Just det.
Nej, men vi bjöd in dig då, om vi tar min första fråga, för att Jens Liljestrand gick ut nu och sa att han har haft fel om allt.
Mm.
Vill du också komma ut här i podden nu att du har fel om allt?
Ja, precis. Jag tycker SD är skitbra. Jag tar tillbaka allt jag sagt om nazism. Det är ändå det är nya tider nu. Man måste vara på det vinnande laget. Liksom, så är det.
Du är som Sauron så egentligen. Alltså, han trodde ju att det var orcherna som skulle vinna. Liksom.
Ja, just.
Backade fel häst.
Vi hejade på fel lag.
Jag har en seriös fråga som jag är jättenyfiken på. För jag såg en intervju, säkert gammal, men med Morgan Freeman som fick frågan hur stoppar vi rasism? Det är ingen idé att jag försöker prata engelska. Och han svarar sluta prata om det.
Mm.
Men du pratar ju om det hela tiden.
Ja, jag har...
Har du en tanke om det?
Ja, framförallt att Morgan Freeman är en boomer. Det är väl min take på
men de gamla på det,
liksom. Ja, de kan ha lite så här sköna takes, men det där var nog inte det smartaste.
Men finns det inte en poäng i det?
Ja.
Alltså, För det jag bara tänker så här, det är det man är nyfiken på med det här. Mm. För att även Martin Luther King har en bild av att det var just det, liksom, behandla alla som individer och sluta med rasgrejen. Och så kan jag ibland uppleva att det blir nästan som en, vi kastas in det direkt nu, men du vet, en hämndgrej om man istället till exempel ska kvotera. Jag förstår att det har varit så för, alltså du vet, men att det blir liksom bara samma sak åt andra hållet. Hur är din take på den kritiken? Vad ska jag säga?
Nej, men det är klart att så här, jag är ju alltid för någon slags humanistisk take. Så. Alltså, vi är individer. Alltså, så. Det är jättesvårt att förstå människor som ett kollektiv, oavsett om man gör det utifrån något slags antirasistiskt resonemang eller något rasistiskt resonemang. Så det kan jag verkligen hålla med om. Sen tror jag att det är viktigt att prata om rasism i ett samhälle där rasismen faktiskt existerar. Och jag tror att det finns en i längden en risk med... Och det har vi ju sett liksom det senaste decenniet. Det är ju allt fler människor som har varit ganska starka antirasistiska kritiker som har slutat orka egentligen, som har försvunnit lite från offentligheten i takt med en större liksom förskjutning. Och där ser jag liksom att det finns en jättestor relevans att fortsätta prata om den här frågan, som jag tycker är lite av en ödesfråga i Sverige just nu.
Men här är väl poängen då, för att jag förstår om du inte håller med dig, utan det är mer av ett tankeexperiment, men om så länge man fortsätter att prata om det, så kan man tänka att man håller det vid liv också. Att det är så här, att om man skulle sluta prata om det som att det är ett problem, så kanske det är. Troligtvis är det ju inte så här, men det är väl det som Morgan Freeman påstår i det här sammanhanget. Det finns ju en någon form av intressant tanke med det, att alltså så här, att oavsett vad det är för problem, så fortsätter man att älta det, så kanske det alltid finns kvar liksom. Mm. Men det är klart att man inte har löst alla rasistiska strukturella problemen. Mm. Men när vet man när man har gjort det? När är man framme? Vet man det?
Troligtvis aldrig. Liksom. Jag tror att det tyvärr är lite en del av det mänskliga DNA:t någonstans, att dela upp folk i grupper och ha lite fördomar och annat. Så rasismen tror jag att vi aldrig kommer försvinna helt. Men frågan är hur mycket makt rasismen ska få ha och hur mycket liksom möjlighet rasismen ska få till att bestämma över folks liv och jobb och hälsa och annat. Och det tror jag är en ganska viktig kamp på det sättet.
Men som du säger där, att det är så här, man kanske aldrig blir färdig, för att alltså, som du säger, människan biologiskt kommer ju alltid, så bara som vi ser typ när en person sticker ut från en grupp, oavsett vad det är, så analyserar vi det som något främmande liksom, som inte har med liksom, alltså någon skadlig rasism mer än precis. Men den typen av rasism som gör att man behandlar människor annorlunda, så där, den måste man väl kunna bli av med, eller? Tror du inte det?
Nej, men jag tror att vi har det allihop lite. Alltså så här... Ja, så ingen människa är på något sätt fördomsfri, och det gäller ju allt liksom. Så här, man kan tänka, bara man går på stan och ser en person och hur den klär sig eller hur den pratar, så kommer man så här omedvetet ha olik, för det är så egentligen våra hjärnor funkar. Det finns ju lite så här intressant forskning om det, att så här, det är så hjärnan tar in information. Man går in i någon slags liksom, försöker rota hjärnan och vara så här typ, ja, men vad är det för bilder jag sett tidigare? Vad har jag fått lära mig? Liksom, genom filmer eller genom böcker och så. Men just, jag tycker inte fördomarna i sig är det stora problemet. Liksom, utan frågan är så här, kan vi ha ett tryggt samhälle där det faktiskt inte ska vara möjligt att diskriminera någon på en arbetsplats exempelvis på basis av hudfärg eller bakgrund eller inom sjukvården eller annat. Alltså så här, skapa tydliga liksom regelverk och ett säkerhetsnät egentligen. Typ.
Men du tror inte att man kan nå det heller? Du tror inte att man kan nå en punkt där man på arbetsplatser och sånt inte kommer att diskriminera?
Till viss del så kan man ju... Alltså, i rekryteringsprocesser finns det en del man kan göra. Liksom. Alltså, att köra anonyma. Liksom, ansökningar kan ju vara ett steg på vägen. Liksom. Men att människor kommer behandla varandra illa, liksom, det tror jag att det kommer vara
lite så.
Ja, jag tror det lite. Ja, men, människor är fakt. Liksom,
men, så. Ska man inte bara ge upp hela projektet då?
Nej.
Nej,
men poängen är väl, jag försöker så här, prata om rasism väldigt mycket utifrån ett samhällsperspektiv och inte individer. Och det, poängen är väl att skapa, som jag var inne på, det här säkerhetsnätet. Liksom. Skapa regler, en trygg arbetsmarknad, en trygg sjukvård. Och sen om Pelle och Annika på stan och fördomar tycker jag liksom inte är det stora problemet. Så.
Men samhället är ju bara individer. Mm. I mängder, så att Pelle och Annika är väl ändå, de är ju representativa för många, eller det är ju det som är, som man måste väl ändå titta på individnivå, eller?
Absolut, men som sagt att det bara ska finnas, alltså det är lite som, det är samma med könsfrågan också, att så här, ja, sexism kommer väl troligtvis alltid att finnas, men ska det vara möjligt att begå våldtäkt, då ska det finnas ett lagsystem, alltså ska det vara möjligt att sexuellt trakassera, ska vi ha samtycke, alltså det finns mycket vi kan göra runt omkring det på samhällsnivå.
Ja, innan vi går in på feminism, kanske bara så här, om du pratar om vithetsnormer och sådär, tycker du minst, alltså tycker du mest illa om Gustav av oss då?
Vad han rappar. Ja, just det. Nej, jag tycker inte om jag tycker inte illa om någon liksom. Det är inte så.
Jag hade en seriös fråga, ursäkta. Om vi tänker, ja, det är ju kapitalism liksom. Jag tänker så här att om man har företag då, de här som har makt och så, att om de är av det, både om de kvoterar så går det ju sämre för företaget ordrera, och om de är rasister så går det också sämre för företaget. Att det är nästan, alltså att pengarna där nästan kan leda oss rätt, att den som är bäst får jobbet. Det är väl det jag menar med att kanske när jag säger så att om man inte pratar om det så borde det ju, vad egentligen, varför skulle det inte bli så att den bästa får jobbet om det nyss styrs av pengar?
Mm. Nej, men det finns ju, alltså exempelvis när vi tittar på så här, Länsstyrelsen i Stockholm släppte en rapport just kopplat till svarta på arbetsmarknaden, och då var det svarta människor som har gått samma utbildning som alla andra. De hamnar till slut på chefsposition och tjänar på ett generellt plan fortfarande mindre än majoritetssamhället. Då är det någonting som inte funkar. Liksom. Om det inte handlar om erfarenheter, om det inte handlar om någonting annat som vi kan pinpointa kring. Liksom. Sen kan vi också prata om liksom, erfarenheten. Vad får människor som är barn till invandrare i vissa socioekonomiskt utsatta områden, får de samma förutsättningar och möjligheter som andra personer? Liksom. Så
men,
det kan man också
det
diskutera
klass,
för bredare.
Va?
Det är mer klass, exakt. Och så funkar ju tyvärr klass liksom, generellt. Men just i, alltså när man tittar på liksom diskriminering på arbetsmarknaden utifrån rasism, så handlar det faktiskt inte alltid så mycket om erfarenheter och kompetens, utan det handlar om att man att det finns fördomar helt enkelt om att vissa människor inte levererar på jobbet.
Är det främst på arbetsmarknaden som du upptäcker rasism, eller liksom, eller vart ser du rasismen i Sverige idag främst liksom?
Jag ser ju det på egentligen alla ställen som en del av vårt samhälle. Alltså så här, sjukvården, så har vi haft en del liksom ganska intressanta cases. Jag vet inte om ni hängde med i hela den här bedövningsplåster-diskussionen. Är ett sånt där. Och det är ju tydligen tre olika regioner som har gått ut med den här väldigt konstiga uppmaningen egentligen till folk inom vården om att ifall du har mörkare hud så har du tydligen tjockare hud, och då så ska du ha bedövningsplåster längre. Liksom. Så det finns kvar vissa, vad skulle jag säga, lite så här rasbiologiska föreställningar i samhället som kan påverka inom vården.
För att det är intressant och objektivt.
Vad sa du, förlåt?
Det är objektivt intressant då alltså?
Det är intressant. Det finns ingen forskning som tyder på det alls. Huden handlar väldigt mycket om liksom melanin och pigment och inte tjocklek. Liksom. Men det är en gammal föreställning. Det var ju någonting som också sades liksom under slaveriet, att det är okej att piska svarta människor för de känner inte smärta på samma sätt som vita. För de har tjockare hud. Så det här är liksom idéer som har hängt med ganska länge. Så, sen har jag jobbat framförallt mest i skolans värld, så det är väl, om det är någonting jag nördat ner mig i, så är det liksom den sfären. Där finns det ju också.
Men backtracka lite, för att du sa att det är alltså fördomar som stoppar vissa, alltså, människor från att få jobb då, alltså, som har liksom en annan hudfärg eller sådär. Alltså, liksom, eller har du några konkreta exempel på det typ i Sverige liksom, när det har skett?
Ja, alltså det finns ju som sagt lite olika liksom rapporter. Jag nämnde ju den här Länsstyrelsens rapport från 2 år sedan som just specifikt tittar på afrosvenskar. Mm. Sen så finns en annan som EU har släppt som tittar på alla EU-länder. Och där sticker Sverige lite ut i, så här, det minns jag inte de exakta siffrorna, men rätt så många människor som berättar om att de inte delvis kommer så långt in i ansökningsprocessen, och så här, ibland även när de kommer dit så får de höra så här, ja, men Mohammed liksom, typ, det är väl ett namn som kommer med vissa typer av, jag vet inte, idéer om hur en Mohammed ska bete sig. Och likadant är det på bostadsmarknaden när man har testat att skicka ut så här fejkade ansökningar och jämför så här, men om du heter Peter heter exempelvis och jämför det med typ om du heter Mohammed så får det lite olika utfall. Däremot om du är tjej så har det lite lättare att få lägenhet än om du är kille.
Just som du skulle säga där, alltså folk som hyr ut hyr ju nästan alltid hellre till tjejer oavsett. Och det är ju, alltså det finns ju någon form av befogenhet för att killar är tenderar att vara våldsammare liksom. Eller
så vi tar hand om liksom hem sämre, bryr oss mindre, så att, alltså, vi ser smuts.
Man kan kalla det någon form av sexism på ett sätt, fast mot män då, fast det är ju också befogat. Men i det här fallet, det är väldigt få män som klagar över den grejen. Fast för där skulle man kunna hävda att det här är fan sexism mot män liksom. Men, eller det är bara
det är väl också en fara, nu vet jag inte om jag avbryter det här. Men just det, jag har tänkt på mycket mer att man då, det är så lätt att det blir motreaktion. Det har jag tänkt jättemycket på. När kommer liksom de vita männen med den ordentliga, riktiga motreaktionen på liksom att de blir behandlade sämre, eller det ja, sexism på andra hållet. Så det är därför jag också menar på det. Liksom att, men jag vet inte.
Ja, men den finns ju. Och det är faktiskt en intressant grej som du lyfter här. Det är ju det är liksom mycket av mitt arbete handlar om bara framförallt unga, arga, vita män som känner sig eftersatta i samhället och som organiserar sig politiskt genom våldsamma aktioner. Så den typen av motstånd kan ju också komma liksom. Det är ju såklart ett problem, för det är också en målgrupp man vill nå, såklart.
För det är verkligen som du säger, för det är väl bara att ta hela incel-prylen, för att det är på den vänster, det är mycket arga, unga, vita män.
De känner sig inte så privilegierade.
Nej, för de får ju höra av samhället, ni är så himla privilegierade, men de, inga tjejer vill ha dem, de har ingen makt, de får inga jobb. Då känner man ju inte att det är sant, och det är, för de männen är ju inte det sant. Liksom.
Nej.
Så det är glad att det kommer väcka mycket frustration. Liksom.
Men jag tänker på den här... Eller, jag tänker på, ja, men, Mohammed, säger vi då, kommer inte in på arbetsmarknaden. Eller Mohammed får inte den där hyresrätten som man ville ha. Liksom. Jag tänker koppla det till så här, skjutningarna, och jag tänker liksom, så här, våldet ute i Järva och sådär. Många svenskar liksom, ser ju att det, är så här, det finns en överrepresentation bland... Liksom, utländska som begår liksom rätt så grova våldsbrott, och tänker jag så här att det blir någonstans att man vågar inte hyra ut, för det kan vara någon som är liksom våldsbenägen eller liksom så här.
Ja, det handlar om rädsla och inte
ras. Men de tänker mer så här, men better safe than sorry, jag kör till Viktor här för Mohammed, för jag vågar inte liksom inte. Hur tänker du kring det?
Nej, men det, så kan det nog vara, och så här, och när jag pratar om fördomar så handlar det inte bara om att någon är så här, fan vad jag hatar blattar liksom. Det är inte det handlar om alltid, alltså så här, det kan absolut drivas av liksom rädsla eller att man har någon slags liksom idé om, men förlåt, nu ringer det här, som jag ska bara klicka. Men jag tror att så här, det generella alltså problemet så här, kvarstår ju att alltså, om personer blir bedömda bara efter liksom så här, hudfärg, namn, att man kopplar dem till olika saker, så här, ja, men en person som heter Mohammed kanske inte är från Järva, och även om du är från Järvaområdet exempelvis där det har varit massa skjutningar, ska du då också få skulden för det? Liksom? Att det problemet kvarstår på ett generellt plan ändå. Och då, alltså jag är själv inte uppvuxen i en förort så, men kan ju verkligen förstå den frustrationen som också finns hos människor som är från områden som blir liksom belastade för allt möjligt som händer i ett område, när det framförallt är de som är också offer för det här. Liksom, det är inte personen inne på Östermalm som får leva med konsekvenserna av det här, utan det är människor som bor i områden där det skjuts. Liksom. Så att de blir på något sätt dubbelbestraffade.
Hur löser vi det? Nyligen dock, för det är väl just där som nu när det börjar drabba folk på Östermalm och sånt, så har det väl stämningen ändrats lite. Alltså typ nu när det var skjutningarna som har varit precis nu.
I helgen var det ju Första och, centrum och sådär.
Så det är väl därför som det är lite annan stämning. För tyvärr på något sätt är det så att folk har brytt sig mindre. Så länge det bara är människor i utsatta områden som blir skjutna, så bryr man sig mindre. Liksom.
Men så här, för att det var nästan det vi liksom säger. Om inte lösningen är att vi håller käft, vad är dina konkreta förändringar, lösningar?
Oj, stor fråga. Alltså, i
kan
vilket
inte lösa
område?
Kriminalitet? Nej, men nu tänkte jag i och för sig då på om vi fortfarande är kvar på rasism eller det du kallar liksom, att vi finns det något, vad vill du ska göras liksom?
Nej, men det beror ju på område, men så här, för mig som har jobbat väldigt mycket i skolans värld, så tror jag att det handlar väldigt mycket om att alltså en personalkår som ibland måste jobba mer med värdegrundsarbete, att så här, typ att man får prata mer attityder, alltså ta den liksom mjuka vägen så tror jag. Och liksom inom Alltså det är jättesvårt att ge något så här konkreta. Det beror väldigt mycket på typ, tror jag. Område och utmaningar och så här, varje del av vårt samhälle har sina egna problem. Liksom skolan har sina problem, sjukvården har sina problem. Alltså så här, att man måste gräva lite där man står. Fan vad klyschigt eller?
Nej, men det är svårt att lösa. Ja. Vi behöver se om hur konkreta problem eller hur mycket vi kan konkretisera det. Liksom.
Om man vill gärna det.
Mm. Vi vill gärna om vi kan ta något område. Ska vi börja med skolan? Liksom? Mm. Finns det någonting man kan göra där liksom?
Ja, alltså,
mjuka världen.
Men vad är mjuka världen? Det måste vi specificera i sådana fall. Liksom.
Nej, men det, och det har ju funnits, alltså, det finns ju ett helt gäng som har jobbat med det här de senaste decennierna. Liksom. Som, alltså, vet du, Christer Mattsson som håller på med sitt toleransprojekt har ju varit mycket skolans värld. Det finns ju ett gäng som försöker, och det de brukar lyfta väldigt mycket är ja, men hur når vi unga personer i skolan som har väldigt så här rasistiska fördomar typ. Och tidigare så har man testat verktyget att typ shama dem lite grann. Alltså så här, nu ska vi peka ut Olle i klassrummet som ett problem typ. Och sen ska läraren typ debattera med honom och kanske även debattera förintelsen. Och då blir Olle istället väldigt utpekad och ännu mer kanske radikaliserad.
Ja, det är det. Jag är rädd för att det är bara motsatt i fel.
Ja, det låter men verkligen inte bra.
Nej.
Shama honom.
Precis. Och där brukar man prata mer om så här, bland annat en hela klassrummet ansats, att vi lär oss tillsammans oavsett vad vi tycker, att vi följer upp, att skolan ska vara en trygg plats där även unga kan få lyfta väldigt sjuka saker som ifall de tror att förintelsen inte är ägt rum så måste de kunna få prata om det med sin lärare. Alltså att så här, bara typ skapa en så här, trygg sfär typ. Och sen är ju inte alltid, tidigare så har det varit väldigt mycket fokus på elever i skolan, men lärare är ju minst ett problem också. Liksom.
Ja, du trycker mycket på yttrandefrihet och öppen debatt där. Alltså. Att det är mycket, mycket det som är liksom, diskussion som är helt gränslös. Eller vad ska jag säga.
Ja, alltså en diskussion som ändå såklart har tydliga, alltså, man brukar prata om så här högt i tak men ändå tydliga regler. Liksom. Mm. Alltså så här att det är klart att om det finns elever i klassrummet som tycker det här är en obehaglig diskussion så kan det också skapa konstiga saker. Mm. Men grundgrejen är väl att elever ska kunna få känna att skolan är liksom, det är där de det finns ju många elever som träffar sina lärare mer än de träffar sina egna föräldrar. Liksom. Mm. Och det måste ändå kunna vara en trygg plats att få prata om de här frågorna och bolla. Liksom.
Så du tror att det blir mindre rasism i skolan om man har ett öppnare debattklimat? Är det det som är en delvis av lösningen?
Delvis. Alltså en av många flera. Grejen med skolan är att de har redan allting på plats. De har så ganska tydliga styrdokument om att det inte ska få finnas rasism. De har ett lika behandlingsarbete. Det handlar mer om klimatet. Liksom. Och ibland också så här okunskap i personalkåren. Typ. Så där tycker jag att man får ja, men ta lite hjälp utifrån också. Mm. Typ.
Jag tänkte bara som du är inne på det så att vi håller oss där en liten stund till. Bara för att konkretisera då. Liksom.
Mm.
Ett högt i tak, tydliga regler kommer, tror du, minska rasism i skolan?
Det kan åtminstone vara ett bra verktyg för att förhindra radikalisering.
För att förhindra radikalisering och tyck då, alltså du tänker typ att folk inte blir så här flat earthers eller vad det nu är, eller superrasister för att man argumentera ner dem. Liksom.
Ja, eller alltså, så här, det finns så många som har den bakgrunden att man upplever att så här, ja, men jag fick inte prata om det här med lärarna. De var också en del av den djupa staten och systemet. Och så kan det också leda till någon slags radikalisering. Om de upplever att så här, oh, gud, det här är ett ämne som jag inte ens får lyfta eller bolla. Typ. Så det menar jag att det kan faktiskt förhindra radikalisering i vissa enskilda fall. Så. Det tror jag. Och nu tänker jag bara utifrån de mest extrema kidsen. Liksom.
Mm.
Men sen i övrigt finns det säkert massa saker att göra. Liksom.
Okej. Okay. Och gäller det här på andra i andra sammanhang också, tror du att det är liksom typ i kanske rasism som finns inom SVT eller whatever, eller så här, eller liksom så här, att det är också lösningen i diskussion typ, att man ska liksom höja tröskeln,
ja,
för vad man får prata om? Eller?
Ja, men lite. Alltså jag upplever det här är lite en sån här fråga som jag upplever att många liksom tassar på tårna kring lite grann. Mm. Alltså så här att man är lite rädd för att säga fel och så här rädd för reaktioner och liksom, och det är verkligen en sån där fråga som samtidigt är superviktig. Alltså jag tycker nästan att ska vi inte bara snacka om det? Och så får vi se hur det landar. Typ. Och det är klart att det gäller ju inom SVT också. Liksom, så.
För där kan man ju säga att delar av vänstern är ju lite för, liksom emot det här att man ska kunna säga vissa saker och vissa ord och så här, och som egentligen vill limita debatten liksom.
Mm.
Och det är också vänstern som mycket driver på de här problemen liksom. Så din lösning är lite motsägelsefull då inom vänstern just om man säger så.
Ja, vi är olika inom vänstern.
Ja,
det är väl det jag kan säga.
Men... jag är också vänster, så jag är till där. Och jag tycker andra grejer än andra. Liksom.
Ja. Jo, men absolut att det har funnits liksom, delar av vänstern som går hårt in. Och det finns mycket av det som jag också delar. Alltså, jag tycker inte själv personligen att man ska ha rätt att säga alla ord. Eller jag förstår liksom inte varför det är ens en viktig kamp. Men
yttrandefrihet.
Ja, men absolut. Yttrandefrihet så. Men sen tror jag också att det kan, alltså, yttrandefriheten är ju begränsad och det kan också vara på bekostnad av annat. Så jag kan ju verkligen så här, köpa delar av de resonemangen. Sen så tror jag att så här, jag kommer liksom från ett annat perspektiv så att så här, delvis så jag har hållit på väldigt mycket med utbildning liksom. Och då måste man prata med folk och då måste man ha högt i tak och fan jag, så här, mycket av mitt arbete går ut på att prata med extremhögern också liksom. Och då är det svårt att säga till den nasse typ, så här, du får inte säga en ordet, okej? Okay? Då har man lite andra spelregler att jobba med och ett helt annat klimat liksom. Att det...
Men det lät ändå som att du förespråkar det och att det också är lösningen på typ rasism, att man ska ha högt i tak.
Jag tycker det är en delvis lösning med risk att låta som en person som jag tycker väldigt mycket om ska bara lägga in. Men jag vill inte låta för mycket Navid Modiri heller här. Liksom. Mm. Utan, men jag tror att så här, väldigt mycket av... Jag ser det här från ett utbildningsperspektiv. Liksom, och att jag tror ändå... Alltså om vi tar en arbetsplats. Att så här, men hur ska man lösa problemet med rasism på en arbetsplats om ni inte ens har haft en diskussion med varandra i personalkåren? Typ, så här, vet ni ens vad ni tycker? Liksom? Finns det mycket där som kan vara intressant att lyfta upp?
Det där går ju att tolka som homofobi, att man vill inte låta som Navid. Liksom.
Men
okej.
Okay. Ja, det ska jag får be om ursäkt till honom innan det här sänds. Jag får skicka ett långt sorry, jag outade dig Navid, sms till honom. Så.
Men kan man fråga så här, liksom, om du var statsminister eller om alltså, för jag tror många upplever så här att ja, du gnäller och Sverige är redan i mål. Liksom. Vi har ett liberalt liksom, samhälle där det liksom, inte är ett problem med rasism, skulle nog många hävda. Liksom. Men hur ser det ut? Skulle du hålla med om att Sverige ligger liksom bäst i världen?
Det, nej, men det finns ju absolut länder som är värre. Alltså, det är klart, Sverige är ju ändå... Det är ett land som har ganska, alltså helt okej demokrati. Liksom. Det finns yttrandefrihet, det är ett välfärdssamhälle på många sätt. Liksom. Anledningen till att jag gnäller på Sverige är för att jag är svensk. Liksom.
Jo, det är vi med det, om allt möjligt. Men hur ser Sverige ut för dig om det är i mål? Liksom? Det är väl det man är lite ute efter. Vad finns det konkreta saker som hade...
Alltså, jag delar ju inte den analysen. Jag tycker att Sverige, när det kommer till de här frågorna, har det faktiskt aldrig varit värre. Alltså på riktigt. Och det är någonting så här typ...
Har det aldrig varit värre?
Okay.
Lovar jag att det var.
Okej. Okay. Nej, men okej. Okay. Jag menar under min livstid då. Det
var klart... Vad är det som blir värre?
Det var klart sämre på 50-talet och innan. Liksom, det måste jag ändå säga.
Brott var homosexuellt till typ, vad är det, 70-talet?
Ja, precis.
Men vi bryr oss inte om det, och vi har konstaterat det. Vi pratar ras nu.
Nej, men menar, alltså, rasismen har inte varit värre ännu.
Ja, eller framförallt så skulle jag säga typ när vi pratar om den högerextrema miljön, att så här, det är ju också en kritik som Sverige fått från andra länder, att så här, nu har den i mångt och mycket också kommit till makten. Man börjar nedmontera lagar som vi har sett som ganska självklara i många år. Alltså det är ett ganska, så här, ganska kaosigt politiskt läge i Sverige just nu. Man håller på att kika just nu på hets mot folkgrupplagen som Sverigedemokraterna vill avskaffa. Man håller på att diskutera public service på ett sätt som vi inte gjort tidigare.
Men förlåt, vi vill bara stanna där. Hur försvarar man egentligen hets mot folkgrupp då? För det är ju verkligen yttrandefrihetskränkande.
Liksom,
det finns väl allt möjligt som i och för sig. Men varför måste vi ha den då? Liksom?
Den lagen kommer framförallt till för att skydda minoriteter från liksom, förföljelse. Liksom. Och sen, alltså, den har en ganska spännande historia, den just hets mot folkgrupplagstiftningen, då den skulle verka mer normerande. Typ lite som barnagalagstiftningen som jag förstått det. Sen så kan jag inte liksom alla detaljer i det här.
Det är ju fysiskt liksom, och det här är ju ord. För du,
men det ska tilläggas, jag vill bara säga det. Mm. Det ska krävas ganska mycket för att någon ens blir, alltså så som jag förstått det. Det är inte jättemånga så här, alltså att du bara säger N-ordet kommer nog inte leda till att man fälls för hets mot folkgrupp liksom. Alltså det har framförallt varit ett skydd mot, nu har vi ändå en polis här som jag tror har lite bättre koll på just den lagstiftningen, hur den
det
används.
Det är liksom.
Så du får jättegärna flika in här innan jag killgissar för mycket. Men
nej, kör på
det. Så som jag förstått den lagstiftningen, så har det, i alla fall de fällande domar som jag sett, så är det oftast personer som är verksamma i en politisk miljö liksom, och att det har handlat väldigt mycket om så här, att man ger sig på en synagoga exempelvis, eller att man ritar hakkors någonstans på en byggnad, eller så här, vissa fall har det typ varit sociala medieinlägg.
Men det är ju inte annat, check som jag avbryter, men det blir ju lite motsägelsefullt när jag höll ju med dig där, jag tror också verkligen på högt i tak och fri debatt, och snarare då kanske debattera ner någon som inte tror på förintelsen, ja, än att liksom straffa honom i lag. Då blir det ju väldigt motsatt effekt dessutom då, som vi var inne på, att de blir ju ännu mer antagligen arga. Ja, du är judarna som styr världen. Nu hamnar jag i böter här, eller vad det är.
Ja. Men jag tror, alltså, så här, jag ser inte krocken i det här. Jag tror på att vi måste ha en lagstiftning som skyddar minoriteter från förföljelse av rent historiska anledningar. Vi vet vad som händer när det blir för mycket. Sen har ju yttrandefriheten i Sverige aldrig varit absolut. Den är begränsad. Och det gäller ju förtalslagstiftningen också. Det gäller ju väldigt mycket i det här. Alltså, vi kan inte säga vad som helst. För att det också kan, man väger det mot konsekvenserna liksom.
Jag har jobbat som snut i 4 år. Jag har skrivit på, alltså, anmälningar gällande hets mot folkgrupp kanske 2 gånger på 4 år. Men jag har aldrig varit med om att det någonsin har blivit en dom av det. Nej. Det är extremt svårt, skulle jag säga. Det krävs typ att du kanske går in i en synagoga och liksom, ja, nu inte synagoga kanske, men att du går in där, det sitter flertalet judar på en församling där, och så kanske man går in där och börjar hejla liksom. Mm. Det är på den nivån att NMR kommer in och börjar hejla. Då kanske det blir hets mot folkgrupp, men jag har skrivit på den typ när de har hängt upp affischer och sådär, där man har skrivit om judar, så NMR har gjort det liksom. Mm. Men det har liksom inte blivit hets mot folkgrupp i slutändan.
Förställer man frågan, i USA där den lagen inte finns liksom, alltså i frågan, tror vi att det är mer förföljelse av minoriteter där?
Alltså, ja, alltså det vet, alltså, vi vet ju att det såklart är mer där liksom. Och
har vi någon statistik på det?
Ja, det är alltid det svåra liksom. Men skulle jag jämföra liksom Sverige med USA på ett sätt, så ser man ju betydligt mer liksom utbredning av gatuvåld på ett sätt liksom, med extremhögen där. Jag tror att vi har haft ganska länge väldigt mycket som skyddar ändå minoriteter från den här typen av förföljelse. Och jag ser det här som en ganska viktig grej, men jag tycker ändå att det är intressant så här, när SD vill avskaffa den här lagstiftningen. Symboliken i det tycker jag också är intressant. Varför vill man göra det? Är det för att man också vill öppna upp för ett helt annat samhälle? Liksom?
Argumentet för det är väl att det är inskränkande mot yttrandefriheten. Då. Alltså, för det är klart, jag är med i att det är så här, man borde skydda minoriteter, men om det är på priset av yttrandefriheten, då kanske det har motsatt effekt. Det är väl det jag tänker också.
Men då, kan man ju ge sig på förtalslagstiftningen också. Man kan ge sig på rätt så många andra lagstiftningar.
Nu tar vi en sak i taget.
Nej, men om det är motivet, menar jag bara, till att man vill ta bort hets mot folkgrupp, så finns ju annan typ av lagstiftning man också skulle kunna.
För vi kan väl ta förtal, för där finns det ju problem också. Alltså det som förtal ska skydda mot, du ska ju inte kunna sprida rykten om att det är så här, och Filip är pedofil liksom, och gå för det.
Men du hade ju sluppit din anmälan då.
Ja.
Visst var det så här?
Precis, jag är ju självstämd för förtal.
Men då tycker du att det är rätt liksom? Du ska in i fängelse eller böter?
Nej, jag säger tvärtom, att vi ska ha kvar liksom hets mot folkgrupp och förtalslagstiftningen. Ja. Liksom.
Så du ska dömas för förtal?
Jag tycker inte att jag har...
Bara för att man är misstänkt så blir man inte dömd.
Jag tycker inte jag har gjort mig skyldig till förtal.
Vad var det gällde exakt?
För vad det gäller... Jo, men det här är en del bara av egentligen journalistisk granskning om extremhögen. Och däribland så ska jag ha nämnt en person som jag bedömer är en offentlig människa. Det är en människa som bland annat jobbar för Sverigedemokraternas mediekanal Riks. Han har varit en ganska känd figur i den här sfären. Och då nämnde jag att han är dömd för brott. Och det är det jag har blivit stämt för nu.
Just det, för du nämnde någonting som då egentligen också är sant. Men det är det, det är det som vi tycker är lite skönt med förtalslagstiftningen, att man kan säga något som är sant och att man ändå döms för det. För det är liksom så här, det är weird. Det är ju när man borde sprida lögner som man borde kunna bli dömd för det.
Ja, nej men jag är ju en alltså jag vet inte, det här är så här ett tekniskt jättesnurrig juridisk fråga, men jag är ändå så här, brukar vara pro hur jag tycker varje fall ska prövas liksom så. Men det, alltså skillnaden är väl, tänker jag, att så här, om du bara vill sprida de här typerna av uppgifter bara för liksom missaktning eller att så här, jag vill säga, även om det är ett pedo liksom, är det rätt att sprida i ett litet samhälle överallt att en person är pedofil liksom. Jag kanske inte är av den åsikten så.
Du är inte Dumpens största fan?
Jag är inte Dumpens största fan, det är jag inte. Jag ser dem som ett genuint problem faktiskt, men det, jag tycker det är skillnad också när man är journalist. Jag tycker, och det är lite så också tingsrätten har bedömt det här senaste fallet när faktiskt en person blir friad, alltså som journalist så har det lite mer svängrum så.
Men, varför är Dumpen ett stort problem?
Jag tycker att när det kommer till brott så tycker jag att det ska vara upp till vårt rättsväsende att avgöra det. Jag tycker inte vi ska ha typ medborgargarden som springer runt liksom. Det tror jag i längden också kan nedmontera liksom demokratin om det får gå hela vägen liksom.
Och där jag är med dig helt annorlunda, för jag tycker också att det är så här, det är, man ska stoppa det där, men det är inte de som ska stoppa det. Men jag har ju ofta samma problem med journalister just som hänger ut folk. Så då undrar jag, tycker du också att det är fel att hänga ut folk när man är journalist liksom? Och var, vilka får man hänga ut i sådana fall?
Personligen så är jag, och det är så jag själv jobbar, när jag namnger människor då måste det vara offentliga figurer, alltså folk där det finns ett, men folk där det finns ett allmänintresse som själva har en publik som är, som själva exempelvis personer som har namngett är öppet aktiva i en stor organisation eller själva skriver för en tidning. Men jag skulle inte namnge en nazist med två följare på Twitter som bor i en som inte jag bedömer. Och sen så är det klart, journalister kan göra fel, men då finns det ju ett tydligt system kring det. Vi har medieombudsmannen, man kan gå till JK liksom. Det är ju
för det är den gränsen som är så diffus, för det kan ju vara att någon man inte gillar som man kan hänga ut, och så har man skrivit en artikel för Café typ, och så tycker man att det här är en offentlig person. Så det är en väldigt diffus gräns där. Mm. Vilket är att man, det går i princip att hänga ut vem som helst och hävda att det är under den principen, får man säga. Så jag vet inte, jag tycker nog att det är lite skevt att man gör det överhuvudtaget.
Mm. Nej, jag är inte, jag tar avstånd, eller så här, inte tar avstånd, men jag tar avstånd för kanske från den typen av publiceringar, och sen beror det ju på liksom syftet. Så.
Och det där är väl återigen yttrandefrihet och tryckfrihet, och man får ju skriva. Och
ja.
Det blir ju dumt att förbjuda uthängningar också liksom, någonstans.
Mm. Ja, det är verkligen, man dokumenterar, men typ så här, att dokumentera någon som är dömd för brott måste ju alltid vara okej, men när någon är typ så här anklagad så kan ju folk dra egna slutsatser och sånt. Så där tycker jag, det är typ där det är svårast. Och hänga ut folk som är anklagade för grejer innan det.
Men tänker du någonsin,
jag tror
som
inte man får det rent pressetiskt faktiskt. Och sen kanske det går väl att diskutera fall som har gjorts, men rent pressetiskt så ska det krävas egentligen en dom för att du ska kunna skriva ut det.
För det känns under MeToo var det ju enormt mycket att man skrev ut namn kring folk och sådär, som där det var till och med var nedlagda grejer som man visste att det inte var brott som hade begåtts och sådär. Och folk skrevs ut med namn och sådär. Så där, men där var ju också mycket pressetiska problem sen nu i efterhand.
Ja.
Och folk som har dömts för det ena och det andra. Så.
Ja, det var väl Timell och Virtanen, va? Dömdes någon av dem?
Virtanen var ju fri. Alltså hans, det fallet var ju över sedan 10 år innan typ.
Aha.
Alltså så här, nedlagt. Så liksom.
Okay.
Men däremot så dömdes väl Sissi Wallin för förtal där.
Mm. Vi snackade lite grann förut om, jag träffat han en gång, Navid.
Mm.
Trevlig kille.
Bästa Navid. Ja, ja, han är supermysig.
Ja, jag bara träffat han snabbt, men han verkar jäkla härlig. Mm. Men du var ju med i hans podd för något år sedan, tror jag det var. Och då pratade ni om, eller du nämnde att det finns någonting konstruktivt med manshat.
Ja, alltså.
Har du fått höra att, har du pratat om det någon gång?
Förutom att det är sköj då.
Även alltså det. det blev väldigt mycket fokus på det. Jag tycker att jag ändå resonerar kring det. Men ja, jag blev ju uthängd som manshater efter det, faktiskt.
Så var det
ska,
så?
Jag ska stämma alla för förtal nu. Ska dra dem till rätten. Nej, det ska jag inte. Men, ja, nej, men min poäng var väl att så här, jag kan se att det finns något konstruktivt i det. Just för att så här, vi lever ändå i ett samhälle där det för mig är, det kommer låta hårt, men det är sjukt att inte fler hatar män. Alltså, ja, okay. Faktiskt. Men det innebär ju inte att jag på något sätt grundsäger att ja, det är okej att attackera män. Eller att, så här, jag har en förståelse för manshat. Det var väl det som var min grundpoäng. Så.
Har du samma förståelse för kvinnohat? Mm.
Nej, det har jag definitivt inte.
Du tycker inte att det finns lika goda grunder att hata kvinnor som män?
Jag tycker inte det.
De är skitjobbiga.
Har du träffat kvinnor?
Har du dejtat en tjej?
Ja. Men det, jo, men absolut.
Sorry,
inte.
Sorry,
nej, det har
jag
inte.
Nej, men varför, varför har du förståelse? Eller varför tycker du kanske att fler borde hata män? Eller vad?
Jag tror att så här, om man bara så här, testar, nu kommer det låta som ett jävla banalt exempel, men om man bara testar och typ gå ut på stan en vanlig fredagkväll som tjej. Alltså det är svårt att inte hata män efter det.
Liksom. Berätta, konkret.
Men alltså män beter sig som svin. Liksom. Det finns det en del. Liksom. Alltså, och det finns också så här på ett generellt plan. Liksom. Nu är det inte så att alla män våldtar kvinnor. Så hashtag inte alla män. Men rätt så många om man tittar på statistiken. Och jag tror...
Men... Förlåt, men det är inte många män som är dömda för våldtäkt i procent i och för sig. Men,
du nej, tänker våldtäkt generellt? Eller att det
generellt, är... exakt. I jämförelse med kvinnor, tänkte jag. Ah, typ. Okay. Det, alltså att det finns liksom ett samhälle där det rent socialt är acceptabelt att se på kvinnors kroppar som sin personliga ägodel. Liksom. Så jag kan förstå manshatet. Liksom. Nu är jag själv inte så bra på att odla den. Jag kanske ska jobba på det. Ska bli bättre.
Får du nog växa som en cancersvulst? Liksom.
Ja, exakt. Ska starta en anti-män-organisation. Nej, det ska jag verkligen inte. Men
att män är mer benägna att gå olika typer av våldsbrott, det vet man ju. Men sen finns det ju otroligt mycket pissiga grejer kvinnor gör också. Liksom.
Det är det här så, det bara leder till. Då får du igång Gustav och andra incels. Det är liksom...
Det ser jag. Jag är arg på Flashback.
Ja, i syftet med allt.
Nej, men hela den retoriken kommer väl ändå inte att få män att tycka bättre om kvinnor eller sådär, eller att man gör det bättre. Alltså hela den typen av retorik kommer ju bara göra saken värre. Liksom. Eller?
Nej, men jo. Eller så här, alltså jag tror absolut att det handlar jättemycket bara om hur man formulerar saker. Jag tror inte heller att det hjälper att säga fuck män.
Men
det är kul.
Det är
kul, det är edgy. Men jag tror att så här, man måste prata om att det finns destruktiva normer som även män drabbas dåligt av. Liksom. Och det, min enda poäng var så här, som sagt, jag har förståelse för att det finns ett visst manshat. Från, särskilt från personer som själva har blivit utsatta och inte litar på män. Liksom. Men jag kan också ha förståelse för att man som individ, alltså som själv man, är så här, men varför ska jag ta smällen för vad andra gjort? Liksom, det kan jag också fatta. Inte alltid är nice. Så.
Och du sa ju något liknande när vi pratade om invandrare.
Mm.
Så att det borde kanske gälla även nu.
Absolut. Nej, men det är, jag bara beskriver samhällsfenomen, okej? Okay? Det är det enda jag gör. Lägg inte det här för mig.
Du menar att du har inte ansvar för vad du säger?
Tar inte alltid ansvar för vad jag säger.
Okej. Okay. Nej, för det är som sagt en trend man kan göra. Men för jag tycker att man ska bemöta alla som individer. Liksom. Och det är lite det. Men sen så ska man naturligtvis inte neka till trenderna, men de går åt båda håll där. Någonting som är intressant är, du har inte dejtat kvinnor eller sådär, eller?
Alltså, det är en kåta jävel. Någon gång kan jag hålla dig ifrån relationen.
Du har väl ändå varit lite inne i queer-grejen? Du kanske bara skrivit om det?
Ja. Men jag... Har skrivit väldigt mycket om queera frågor. Så jag tycker det är viktigt. Så.
Sorry, du ska få gå in på det strax. Jag tänkte bara, innan jag glömmer det. Jag såg på din Instagram nyligen att du la upp en god bild på när du eldade Sverigeflaggan. Det var inte du då. Just när,
men inte jag, det var det gör. Alltså det där är, det gör jag genuint bara för att jag tycker det är sinnessjukt roligt hur många som blir upprörda varje år.
För du
alltså
är ju troll liksom.
Jag kan vara troll.
Alltså du har ju mer gemensamt med Chang Fricken.
Ja. Ja, du är väl med Chang eller?
Ja, men kanske. Jag tycker om att trolla. Det gör jag. Och det är bara så fascinerande hur, och hela min poäng är att det här är ju liksom, det här är ett gammalt känt konstverk, så att jag ser det som att jag hyllar svensk kultur på nationaldagen. Och
att sätta eld på flaggan.
Nej, men det är inte jag som gör det, det är ju De Geer liksom. Ja, det var Carl Jonas De Geer som gjorde ett känt konstverk på typ 70-talet typ. Jag lägger ut den varje år. Varje år så är det samma boomers som blir skitarga.
Jag tycker att det är mysigt att få lite mordhot liksom i
boxen. Nej, men den delen är kanske inte jättemysigt. Men
det är lika illa då med somalisk nationalism och kurdisk. Och
jag är antinationalist i grunden. Jag tror inte på att vi ska ha liksom nationalstater, och det gäller ju alla.
Vad
stater.
Har vi då höll jag på att säga?
Stater. Som inte ska bygga på nationen. Och till viss del så är ju Sverige inte en fulländad nationalstat, utan det är medborgarskap liksom. Men har historiskt format som en nationalstat liksom.
Men är det för att alltså, all nationalism, även om det finns positiva grejer, för att det skapar vi och dem grejen, eller att det är det som är, att det skapar segregation mellan människor? Är det det som är argumentet emot?
Jag är inte av åsikten att nationalism någonsin kan vara positiv. Liksom. Utan nationalism är alltid en process där vi ska ha en nation och vissa människor. Alltså, och då är det människor med särskild hudfärg eller kultur som ska vara en del av den här nationen. Och resten ska rensas ut. Alltså, det är så Sverige föddes.
Sverige är väl inte, alltså, det är väl kulturen som man måste tillhöra snarare än de andra grejerna.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Man har gemensamt att man firar midsommar och whatever, hela svenska tänket liksom.
Ja, men Sverige har ju mer och mer gått åt stat-tänket liksom de senaste, ska jag säga i alla fall, 70-80 åren. Men när Sverige bildades så var det ju på, det var ju på bekostnad av samer. Alltså att man tog mark och skapade nationalstaten Sverige. Det var på bekostnad av romer. Det var ganska länge så romer inte ens fick tillhöra Sverige. Och så ser det egentligen ut varje gång man ska bilda en nationalstat. På ett globalt plan också.
Vill romer tillhöra Sverige?
Jag tror att det finns många romer som såklart vill tillhöra Sverige. Precis som alla andra grupper. Vissa vill och andra inte. Liksom.
Men oavsett om det finns liksom nationalstater, man ser att kulturer verkar ju vara annorlunda på olika ställen i världen. Liksom.
Mm.
Och det gör ju att det finns ju ändå skillnader mellan människor på olika geografiska områden. Liksom.
Mm.
Och de människorna får ju någon form av samhörighet som ändå skapar ett vi och dem, de som har olika kulturer. Så det blir väl ändå som en, alltså det kommer ju alltid bli en form av nationalism inom den gruppen ändå, eller? För de har känner viss samhörighet. Mm. Så det går inte att bli av med det, eller?
Nej, men jag håller helt, alltså, jag är inte, alltså, jag menar inte på att nationalism är att vi skulle ha någon slags gemensam kultur. Eller så. Tvärtom så tror jag att för att kunna hålla ihop människor i en stat så måste man ha någonting gemensamt. Så jag har inga problem med liksom, någon slags gemensam kultur eller traditioner eller vad det nu än kan innebära. Men nationalstaten och nationalism är någonting helt annat. Det är att bara vissa människor på grund av att de har typ, jag vet inte, förfäder som typ hade sex med varandra förtjänar att vara en del av nationen. Och det är ju det farliga med nationalismen liksom.
Men det är väl bara vissa delar, för vissa tycker väl att det är just kulturen som är kriteriet. Att om man faller in i den svenska kulturen så är man del av Sverige liksom.
SD säger det, men sen är det ju inte så i praktiken. Typ. Det är bara en svag omformulering som de kör.
Vet vi det då?
Nej, men de har ju i sitt principprogram så pratar de om ju du kan assimileras in, men då måste du vara lojal, du måste prata svenska, du vara med de säger, du kan inte byta kultur eller identitet. Så när exempelvis en imam i Eskilstuna som heter Abdelhakilam konverterade till islam, han föddes och hette så här Lars, men vanlig liksom vit svensk, så gick ju Åkesson ut då och sa att han inte längre är svensk för att han har då svikit nationen. Så det stämmer ju inte alls liksom, att alla är en del av exempelvis SDS. Hela den här idén om kulturnationalism funkar inte i praktiken liksom.
Nej, men de vill ha assimilation, ja.
Assimilation till viss gräns om du inte typ är muslim. För då kan du ju uppenbarligen inte, som i det här fallet liksom.
SD vill ju ta tillbaka alltså medborgarskap och sådär, att man ska kunna plocka deras medborgarskap och sådär.
Mm.
Vad tycker du om den idén?
Ja, det är inte jätteförvånande, men jag tycker det är skit. Så,
men om man tänker, undrar var gränsen går, hur assimilerad kan man vara? Kanske är man inte fullständigt assimilerad om man behåller sin religion då, anser man det? Alltså för att det är så att du kan ju vara integrerad men att man inte är assimilerad, det är väl ändå skillnad där. Är det så? För att du, måste man vara kristen eller ateist då för att vara fullständigt svensk enligt deras definition? Eller vad?
Alltså enligt SD så ser man ju inte muslimer som en del av liksom det assimilerade svenska kulturen.
Jag tänkte på det, för du är ju muslim.
Mm.
Och så just det här med queer och feminism och så. Hur får du ihop det egentligen då? För det känns ju som en nästan motpol.
Men jag får väl ihop det på samma sätt som kristna brukar få ihop det.
Ja, men det kristna har ju typ sekulariserat sönder. Den religionen har ju liksom helt gett, vad ska man säga, med sig. Alltså den är ju, finns ju knappt, höll jag på att säga.
Mm. Nej, men jag tror lite, det går väl tillbaka till vad man menar med liksom, vad är islam? Jag tror att kristendomen ser ju annorlunda ut i Sverige än vad den ser ut i Irak. Liksom. Det är klart att det är skillnad så. Men för mig så ser jag inte någon större krock mellan att typ vara muslim och samtidigt tro på att människor som är queera ska ha grundläggande mänskliga rättigheter.
Liksom. Och jag fattar att det står i Bibeln också, men det lär väl stå, även om jag inte har läst lika långt i Koranen som Bibeln, att det är väl, liksom, det är väl inte okej att vara...
Nej, det räknas ju som en synd, och jag tror de flesta rättsskolor brukar köpa den.
Men du köper inte den grejen?
Ja, alltså det jag köper är väl att människor ska ha rättigheter liksom, typ, och det, alltså man kan ju vara, jag brukar försöka hålla isär att så här, min privata tro och vad jag tycker rent politiskt, och det är väl kanske,
men det är väl
en svår balansgång liksom,
går väl ändå typ in i sådär. Men du menar att, alltså, du tycker att homosexuella ska ha rättigheter, men du tycker på ett religiöst plan att det är fel?
Nej, men rent jag brukar bara svara typ, jag diskuterar inte vad som står rent religiöst. Mm. Typ. Det får man ta med någon som är lärd eller liksom aktiv i en moské eller att brinna för den frågan. Liksom. Men jag ser inte att vad jag tror på rent privat ska påverka liksom mina åsikter och så.
Men är det inte, det måste ju helt omöjligt. Vad man tror på privat är väl exakt det som formar ens åsikter, eller?
Alltså vi formas av lite olika saker. Alltså så här, Reza Aslan brukar prata om det. Han är islamolog i USA. Att så här, jag tror snarare att det är så att så här, människor tar ju så här intryck typ av liksom olika saker. Jag tar ju intryck av samhället och omgivningen såväl som min tro. Liksom. Och det är inte så att religiösa människor är på något sätt så här, jag öppnar Koranen, läser den och nu är det här allt som är mitt. Liksom. Utan så här, personer som är troende är ju jättekomplexa. Liksom. Vi tar intryck av massa olika saker.
Absolut, men jag menade just den delen att det är så här, alltså den, för det lät nästan som att du sa att du är en person som uttrycker vissa grejer och tycker du en grej och sen tycker du andra saker privat. Så att du uttrycker...
Nej, det var inte det jag menade. Jag tycker ju vad jag tycker. Liksom. Det jag menade var bara mer att jag bara tycker inte om att diskutera mina åsikter i relation till min tro. Liksom.
Ja, men vi kan
att
ta lite typ... större, lite mer. Ja, alltså, för islam som religion är ju inte, verkar ju inte vara så sekulär. Alltså, de verkar vilja att stat och religion går ihop.
Vad ska man säga på generell nivå? Det verkar finnas...
Det finns väldigt olika skillnader där, ja, skulle jag säga. Det är lite stor skillnad på typ Saudiarabien och Bosnien, hade sagt.
Ja.
Ja, för Saudiarabien ser det väl typ salafister liksom. Versus Bosnien är ganska chill liksom.
Bosnien är i allra högsta grad ett slags sekulariserat land, ja, liksom, typ.
Men skulle du vilja reformera eller sekularisera islam, alltså liksom att det ska då bli HBTQ?
Nej, jag har inga som, nej, jag har inga, alltså så här, det låter igen så här, jag ser mig inte mig själv som, alltså jag brukar hata så här, typ, ibland har jag kallat för så här, muslimsk feminist, alltså så här, bara, nej, jag är feminist och så råkar jag också vara muslim liksom, att så här, jag har inga större ambitioner i någonting typ, min tro är ju min tro liksom, på samma sätt som någon som är kristen och går till Svenska kyrkan kan vara troende, men ändå ha massa olika takes.
Liksom. Men som du säger, de där två sakerna är helt, alltså man kan ha bara båda två samtidigt. Men det är ju att ibland så krockar vissa grejer med dem och då måste man ju välja bort den ena grejen i den andra. Typ om man vill vara en god feminist så kanske man respekterar alla människors lika värde. Medan om man ska vara helt trogen kristendom så ska man ju inte tycka om bögar. Mm. Och då måste man ju välja liksom.
Alltså, ja, jag ser inte att man behöver välja. Alltså, islam är ju inte på något sätt någon slags, det finns en massa fördomar och takes på vad man tror islam är, och det är liksom för att vi har läst så himla mycket om liksom auktoritära regimer som Saudiarabien och Iran, och så tänker man att det är så här muslimer funkar typ. Muslimer tycker ju jätteolika den här frågan.
Men man kunde bara tänkt liksom sig som feminist och muslim att man skulle kritisera islam som feminist liksom. Men det är inget du gör.
Nej, jag känner verkligen noll behov av det liksom.
Men det känns islam att det nästan behövs ganska mycket där.
Nej, alltså det jag kan, alltså för mig, alltså så här, islam är ju inte på något sätt liksom ett, vad ska man säga, liksom så här, ett objekt som går att så här, diskutera eller kritisera. Det är inte bara en sak. Det man kan diskutera och kritisera, det är väl auktoritära regimer. Liksom. Att, så här, ja, det finns länder där muslimer är i majoritet som liksom avrättar kvinnor och avrättar queera. Och det kan man ju diskutera.
Men när man gör det i religionens namn så är det väl ändå kopplat att man kan kritisera religionen också.
Alltså för mig så ser jag det här väldigt mycket som, alltså absolut att det kommer ju alltid finnas människor, och det gäller ju all religion, att man tror att man hittar inspiration och näring i islam för att liksom säga att så här, ah, det är okej att typ stena en kvinna till döds liksom. Men jag ser inte, alltså problemet med att så här, ha någon slags bredare diskussion om islam som huruvida, jag tror på att så här, islam kan vara lika mycket liksom antifeministiskt som det kan vara feministiskt, eller liksom att problemet med att diskutera islam som någon större grej är att vi också då diskuterar muslimer som är typ var fjärde person i världen liksom. Så här, det blir en ohållbar debatt, för då kommer det vara muslimer som är så här, alltså jag är muslim och tycker inte det här. Så att man får väl rikta kritiken mot det som finns. Liksom.
Men jag är helt med dig där, så länge man är den typen av person som bara plockar bästa. Liksom. För att jag menar, om du är kristen så kan du ju bara ta de bra grejerna och så skiter man i det negativa. Men då måste man ju vara samma typ av muslim. Att man bara tar det som är förenligt med mänskliga rättigheter och så skiter man i resten.
Mm.
Det är det med, så man måste ju ändå skippa vissa delar av religionen för att det ska funka. För jag menar att det finns ju viss form av religion som är bra och viss som är skadlig. Liksom.
Mm.
Och det jag menar, så då måste man ju ändå erkänna att man inte följer vissa delar av vad som står i Bibeln eller Koranen. Eller så här.
Ja, ja, jag vet inte. Alltså så här, jag är ju som sagt väldigt liksom, troende och har liksom aldrig sett ett problem och så här, försöka få ihop saker. Men ja, alltså jag tror återigen att så här, det är absolut en viktig debatt om hur det ser ut i vissa länder, och det tycker jag vi ska kritisera. Liksom. Men att diskutera liksom, skrifter tror jag är dödfött. Alltså,
skrifter överhuvudtaget? Ska inte diskutera böcker?
Ja, men det kan man ju göra, men jag menar på ett samhällsplan. Typ,
man kan ska inte kritisera sig.
Det är klart att man kan. Alltså, det är ju, de som diskuterar Koranen mest är ju muslimer själva liksom, genom rättsskolor och annat. Men det jag menade var mer att så här, jag ser det som ett ganska dödfött projekt, för att islam är jättekomplicerat. Liksom, precis som andra religioner. Så.
Jo, jag håller med om att det är komplicerat, men just därför behöver man väl diskutera och kritisera extra mycket för att reda ut saker.
Det beror på vad man menar. Okej, men om jag då frågar dig då, men så här, vad tänker du? Du om man kritiserar liksom skrifter i Koran, vad tänker du skulle vara the endgame typ, med det?
Vad the endgame är. Mm. The endgame är väl att man ska se på alla religioner som finns i världen oavsett vad man tillhör och plocka godbitarna som gör en till en bättre människa på alla sätt. Och som ger en mening i livet och som sagt att man vårdar sina medmänniskor och så lever man efter det om man vill. Mm. Om det ger en någonting. Det är väl det som är the endgame. Och så ignorerar man allt annat som står i skrifterna.
Och vem avgör vad som är bra och dåligt, tänker du?
Ja, det har vi väl som kollektivt bestämt. Mm. Vissa grejer, typ så här, ja, mänskliga rättigheter. Alltså, så vi har ju ändå så här, alltså grundpelarna, sen finns det diskussionspunkter, men vi har ändå rätt tydliga så här, ha inte ihjäl folk. Alltså det är lite, ja, de 10 budorden är typ, de är rätt bra utom vissa grejer. Alltså, det här med att man inte får någon annan gud och sånt. Det är lite sånt vi kan skippa och det är det vi är överens om. Liksom. Alltså, det, men för det är inte relevant.
Jag förstår vad du menar, men ändå så här, intresserad av så här, rent i praktiken. För nu pratar vi om ja, men nästan 2 miljarder människor som då gemensamt, för att det här ska få någon typ av nytta då, som gemensamt då ska komma fram till vad är islam. Det är ju ett omöjligt projekt.
Alltså det är omöjligt, men man behöver inte komma fram till någon viss definition. Man ska bara komma fram till vilka grejer man absolut inte ska leva efter. Och det är rätt konkret. De grejerna som förstör andra människors liv.
Mm.
Typ när du lägger i andra människors rättigheter.
Men så. Det gör ju många. Så det är därför vi har allt ifrån liksom imamer som går ut och demonstrerar mot våld till Osama bin Laden. Allt det, och det är ju liksom islam samtidigt. Alltså, så
demonstrerar mot våld.
Alltså jag tror som sagt att muslimer är som sagt olika också. Jag tror att det är därför att projekt att försöka diskutera skrifter, för att uppenbarligen så har ju folk olika tolkningar. Att så här, jag tror att det vi däremot kan foka på är ju att diskutera auktoritära regimer. Om det är det som är vår kritik. Liksom. För mig blir det här en liksom pseudodebatt som jag inte riktigt ser poängen i. Liksom.
Alltså, jag vet inte om jag håller med, men däremot som jag kan ge en poäng för är att ganska ofta, oavsett hur det är, så andra auktoritära regimer, typ religioner, för att driva igenom sina egna agender eller sådär, så att fokus inte borde vara på religionen utan på att huruvida man kränker mänskliga rättigheter. Inte. Typ som så här, fotbollshuliganer som bara vill slåss och de skiter i fotboll. Liksom. Alltså det, de vill bara göra den grejen. Liksom. Så att det finns en poäng i det, att det kan bli en fokusförflyttning som är så här, vad är det riktiga problemet? Liksom?
Ja, framförallt så tror jag att man tappar väldigt många muslimer på den debatten. Alltså muslimer som mig själv som är så här, ja, men jag läser de här skrifterna och jag lever liksom mitt liv och så här, varför ska vi diskutera min tro plötsligt? Alltså så här, jag tror att det är men ja, det alltså just islam, jag kan diskutera så här typ många andra frågor, så här, typ islamofobi och sånt. Men just när det kommer till att så här, försöka gräva sig in i religionen och sånt, så är väl min enda take bara typ, hör av er till lärda. Jag är inte islamexpert. Liksom,
nej, men
jag är
typ. Helt med dig där, att alla får tro vad de vill, så länge det inte förstör för andra människor. Det är väl vad det är.
Ja, men det lovar jag att de flesta nog också tycker faktiskt. Men, ja.
Jag kommer tillbaka till det här med återkallande av medborgarskap. Vet du, jag är genuint nyfiken, vet du om det finns i andra länder, alltså att man kan återkalla det medborgarskap?
Oj, bra fråga. Det vet jag inte, men det har väl varit lite sådana diskussioner i så här olika östeuropeiska länder.
Mm.
Om jag inte missminner mig så har man haft en exakt liknande diskussion i Polen och Ungern.
Ja, ah, okej. Okay.
Men
du tycker det är ingen bra idé som SD har där, eller?
Nej, för då får vi ju alltså 2 helt olika lagsystem egentligen. Att så här, ja, men vissa människor, även om de är medborgare, kan få begå brott och straffas i Sverige. Och andra människor ska inte göra det. Och framförallt så är det här också för mig en fråga om internationella konventioner. Alltså att börjar vi utvisa människor som har begått brott till länder där de riskerar att få dödsstraff för samma saker, så skulle jag sagt att Sverige faktiskt bidrar, eller inte bidrar, men begår brott mot konventioner som vi har skrivit under på. Att Sverige inte ska vara en del av den typen av tortyrmetoder och liksom dödsstraff och annat.
Jag tänkte typ på den, du har säkert läst om han som sprang in på ett gym och sköt ihjäl en ordningsvakt. Det var en ordningsvakt som kom emellan där och skulle skydda någon person.
Fredrik
han,
Andersson.
Ja, precis. Han hade ju ingenting med det att göra. Så han var ju oskyldigt liksom, mördad där.
Ja, fy fan.
Jag tror att han var 17 år eller sånt där. Mm. Han killen som var misstänkt för det där.
Var det den i Norrköping, eller?
Jag tror att det var inne i city här i Stockholm.
Okej.
Okay. Alltså.
Ja. Jo, nu vet jag vilken. Gym.
Och, ja. För då fick ju, jag minns att det var han, för då fick ju han den misstänkta där under tiden som han utreddes misstänkt för mord så fick ju han ett svenskt medborgarskap. Mm. Tänkte om du tyckte i typ i ett sånt fall liksom att säga men där kanske man inte ska ge ett svenskt medborgarskap, alltså under tiden som man är misstänkt för att ha mördat och skjutit ihjäl en person liksom.
Mm. Ja.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ja, alltså det, nu vet jag inte, den här 17-åringen fick han blev dömd sen.
Jag minns att han fick typ 3 år på SIS-hem.
Mm. Jag tror att 3 år.
Det. Och det här måste ha varit innan hela den här straffrabatt-diskussionen. Typ.
Ja.
Jo, så då, var det därför han fick 3 år?
Så det, ja, men när du är under 18 så är det fortfarande så att ja, men mellan 15 och 17 där så kan det fortfarande bli så att du får SIS-hem, att du har 3-4 år på SIS-hem och sådär. Det var någon i Biskopsgården där i Götet som sköt en polis. Mm. Han fick ju 8 år och han var 17 år.
Mm.
Men det var ju någonting exceptionellt. Liksom. Det så brukar det ju inte vara.
Nej.
Jag undrar, hade det varit en diskussion ens där om man bara hade haft hårdare straff? För att om den killen som var 17 som sköt honom, om han hade suttit på livstid nu och ska sitta tills han ruttnar ihjäl i fängelset, hade folk brytt sig om huruvida han hade fått medborgarskap eller inte? För att om man
det är fortfarande att det är lite konstigt kanske.
Nej, men det är lite konstigt,
om eftersom vissa andra blir inte får det. Liksom.
Ja. Oh. Nej, men jag håller med att det är weird där, men om man bara, om straffen funkar ordentligt så kanske inte hade funnits samma diskussion kring det.
Men är ni för hårdare straff?
Ja, men det är inte du tror inte så mycket på det eller?
Nej.
För att?
Jo, av flera olika anledningar, men framförallt för att det faktiskt inte har visat sig funka i andra länder. Istället så får vi så massiv fängelseindustri och människor sitter på livstid helt onödan, tappar hela det här liksom rehabiliteringstänket typ. Så jag ser inte att det verkar inte leda till mindre brott i ett samhälle ju högre straff man har.
Men där är grejen, för jag har alltid dubbla åsikter där, för jag är generellt sett på sidan också att jag inte tror att högre straff funkar nödvändigtvis. Men det finns 2 aspekter när folk begår ett brott. Det ena är personen och hur den ska komma in i samhället igen och rehabiliteringsprocessen. Det är en grej. Och att högre straff och vidare ska in. Men det andra som är en jätteviktig aspekt som man ofta glömmer är rättvisa aspekten gentemot offret. Mm. Som inte har, alltså skitsamma hur vidare det går för den personen. Man måste känna att rättvisa har skett. Har någon blivit mördad så ska någon sitta jättelänge i fängelse för att de som har blivit liksom offren liksom, att de ska känna att det är rättvisa. Så det spelar ingen roll huruvida den personen alltså kan bidra till samhället snart eller inte om inte den känslan är tillfredsställd.
Ja, men det kan jag verkligen ha förståelse för, framförallt för det kan ju också riskera att påverka tilliten till hela samhället om man känner att så.
Jag tror många känner alltså,
mm.
För jag har den åsikten, jag vill ha mycket hårdare straff. Och inte för att jag tror att de nödvändigtvis hjälper, utan för rättviseaspekten. För att jag
inte
känner att
rättvisa det handlar om, nej precis.
Mm. Ja, men de men har ju skrivit de här i kryptochattarna menar jag, där gängkriminella skriver med varandra. Just. Att de liksom skriver att vi kan inte skjuta han när han är där i Dubai liksom. Vi väntar in tills han kommer till Sverige. För i Dubai är det mycket strängare straff liksom. Stämmer. Och jag tycker bara det tycker jag liksom talar för att vi kan inte ha folk som liksom väntar in tills de kommer till Sverige för att de vet om att det är så här, ja, men här får de 3 år på SIS. Och SIS är dessutom där man nästan till kan fly lite grann hur man själv känner för liksom. Och det. Så jag kan tycka bara av den anledningen att man får låsa in dem ännu längre liksom. Mm.
Nej, men jag kan nog verkligen också typ, alltså jag kan se det som ett kanske ett lång, även om det inte verkar funka så där jättebra med de här dödsskjutningsfallen, det känns som att ni kanske har bättre koll på det, men där har det väl varit istället att så här, man börjar, alltså att det börjar gå ner i åldrarna typ, alltså att ju yngre du är så vet man att man kommer undan lite lättare, och så är det typ massa småbarn egentligen som går runt och så skjuter. Mm. Så det skulle ju kunna vara absolut en liksom kortsiktig lösning. Att, ah, men då spärrar vi in alla, tar bort straffrabatten, för jag förstår att straffrabatten, diskussionen också kom till lite av den här anledningen. Ja, precis. Att, så här, att om du är liksom en gängkriminell mellan liksom 25 och 30, att du inte ska kunna för att man vet att man kommer åka in så länge, att så här, ge det istället till en 14-15-åring som man vet kommer få straffrabatt. Men jag tror som sagt att det är liksom det kan ju vara bra kortsiktiga lösningar, men det är inte långsiktigt bra för ett samhälle, tror jag.
Men det kan du ha rätt i, att det kanske inte långsiktigt funkar, men jag tror att just nu är det liksom allvarliga läget som man har, ja men just nu, att det sänder en rätt så tydlig signal till de här 15-åringarna, om det skulle vara så att som man har i Danmark då liksom, att för det var ju några från om det var dödspatrullen eller 28 som var nere och sköt ner i Danmark.
Exakt.
Och där vart ju de väldigt chockade över att liksom, där låste de in en 17-åring på 20 år liksom. Och jag kan tycka att det sänder rätt så ordentliga signaler till att okej, vänta, det är inte värt att skjuta i Danmark. Mm. Och det borde inte vara värt att skjuta någon i Sverige heller liksom.
Mm. Jag tycker inte att, alltså, det är en så konstig diskussion det där mellan hårdare straff och förberedande åtgärder, för att man kan göra både och alltid, och det är där som är så konstigt att man låtsas som att det skulle vara någon sorts motsägning.
Men det var
som är ibland, nej, men det kan vara en vanlig debatt liksom, för att det är så här, se till att när folk väl kommer ut ur fängelset att de kommer in i samhället och inte begår brott och gör rätt grejer, men se också till att det är rättvisa och skipat så att folk sitter inne länge så att det känns rätt för offren liksom.
Men jag tror, har du suttit inne 20 år, om du åker in speciellt när du är så 17 och har suttit inne 20 år, då tror jag att du är nog screwed. Alltså jag tror att man kommer ha ganska svårt att komma tillbaka in i ett samhälle om man har suttit inne så länge. Då är man väl typ fängelseskadad liksom.
Om man inte har ett jättebra rehabiliteringssystem sen då.
Ja.
Det kan man ju också ha. Alltså för det är, man ska inte säga att det är helt omöjligt liksom.
Ja, men, jag killgissar, vi får se. Men, vi får utvärdera det här.
Personen i fråga kan ju inte heller begå brott under de 20 åren. Alltså han kan ju inte skada någon annan heller liksom.
Mm.
Men om vi bara frågar så, miljonkronor frågan som du kanske ändå har någon tanke kring just om gängkriminalitet. För då kanske inte hårda straff i din lösning. Så här, har du några lösningar? Har du några tankar kring något som skulle kunna göras?
Jag kommer dra det här jättetråkiga vänstersvaret som typ alla redan har tröttnat på. Men typ sociala insatser. Men jag tycker ändå att det finns ett poäng att prata om det. Alltså... Diamant skrev om det i den här Tills alla dör-boken. Och det var faktiskt det är en skitbra bok för övrigt på alla olika sätt. Men den delen som jag fastnade för lite var när han pratade om den här budgetdiskussionen som var 2012. När de hade kapat en tredjedel av budgeten för barn och unga i Rinkeby, Järvaområdet typ. Och att redan då så var det... flera som gick ut som var aktiva i det området så att det här kommer nog få stora konsekvenser. Liksom. Och de konsekvenserna tror jag att vi lever lite i nu. Liksom. Jag menar inte att så här, sociala frågan är på något sätt... Ja, tack. Jag menar inte att det är så här, det enda. Liksom. Men jag tror att vi ibland tappar det perspektivet lite. Avrustningen också av... av olika områden och liksom, ja, jag vet inte. Vad tycker ni? Nu känns det som att det är bara jag som har babblat.
Ja, nej, vi är ju nyfikna på det, så det är väl meningen. Så,
vad är er take på det här?
Ja, nej, alltså inte ens Diamant hade ju så mycket svar på hur man löser gängkriminaliteten. Det var bara,
nej, det var ju tråkigt med den boken att han bara inte hade några svar.
Nej, det var så sorry liksom. Du som är expert nu liksom, nej, jag vet inte.
Det är ändå kört egentligen.
Ja, fy fan.
Nej, men jag tycker väl att vi lever i två olika universum fast vi är i samma land i Sverige här liksom. Vi har tagit in väldigt mycket människor till Sverige som inte ingår i samhället. Jag tror inte de känner att de ingår i samhället, och jag tror inte att många svenskar kanske vill att de ska ingå heller liksom. Man vill kanske att det ska se utåt att det är så här, men vi är fina, vi tar in väldigt mycket och så där, men sen när de väl är här så blir det lite grann att man skiter i dem liksom. De får klara sig själva typ. Jag tror att och då kanske det blir så att om de inte hamnar i samhället och lär sig svenska och kommer in och får jobb och sådär, och då
det är hela det grundtänket att vi så har tyckt synd om folk och släppt in dem, att det är så här, kasta bidrag på folk och inte håller för sig, men var inte med oss, att man är så vi är så duktiga, istället för att ta ansvar på riktigt och se till att folk får jobb och kommer in i samhället liksom, och att man umgås med varandra och att man liksom faktiskt bygger någonting. Så vi har ju på ett sätt alltså, hela hur vi har närmat oss liksom, allt det där är väldigt konstigt. Mm. För vi borde sätta mer krav för alla skull liksom. Men jag vet inte.
Ja, det har väl varit vi har väl haft ett kravlöst samhälle, känns det som, under väldigt lång tid, och min bild är att det har gynnats. Man kan nästan lika gärna gå på bidrag som att jobba, för det man kan få lika mycket i bidrag som man kan få av att jobba som städare någonstans eller något annat, eller vilket jobb som helst liksom. Så att det har liksom inte gynnats av att komma in i samhället. Så att vi har ju skapat det här lite grann själva, känns på något sätt.
Så det är väl en kombination av att man inte blir så fucked av att gå på bidrag och att det är en tröskel att komma in i samhället. Den kombinationen att man behöver en lägre tröskel så att det är lättare att komma in i samhället, och kanske en mindre god bädd av bidrag som man har både och liksom.
Och ja, det vi pratat om, straffen och så vidare.
Precis. Nej, men det tror jag eller så här och också så här trött vänstertake igen. Men jag upplever att de senaste liksom, 30 åren så har vi haft de största liksom, samhällsförändringarna någonsin. Alltså att vi lever i ett så super nyliberalt samhälle, och att det har korrelerat lite med att det är också många människor som har kommit till Sverige, och att mycket av det tror jag bara bygger på så här, men det är mycket som har förändrats. Vi har en så här ganska otrygg arbetsmarknad. Vi har liksom en avrustning i hela vårt samhälle där vi i princip alltså så här, sålt ut hela samhället till typ, det låter som en populist, men lite halvt till byråkrater i EU liksom. Och att så här, väldigt mycket av de här samhällsförändringarna handlar för mig i grunden om så här, bara klasspolitik, men att ett sätt att förklara det har varit för många att också under samma tidsperiod har kommit många människor till Sverige, och så kan jag uppleva att de här två olika sakerna har gått in i varandra på ett sätt.
På vilket sätt har vi sålt oss till EU? Sorry.
Vi har ju typ outsourcat allt egentligen. Alltså sjukvård, skola, allt har ju privatiserats sönder. Alltså vi saknar lite av även om jag inte är ett superfan av liksom folkhemsprojektet, men där fanns det ändå någon slags gemensam tanke om att vi äger välfärden tillsammans. Det är vi som har gått ihop. Vi ska bygga bostäder tillsammans. Vi ska ha liksom ett samhälle tillsammans. Typ. Och hela det har ju försvunnit lite. Alltså det har blivit rätt så liberalt.
Man ska inte tänka som ett globalt samhälle, utan man ska tänka som nationen Sverige egentligen.
Ja, men jag tror på välfärdsstaten. Det gör jag. Och sen hur länge den kommer att överleva framöver är väl nästa fråga. Jag tror att vi redan är inne och kapar välfärdsstaten ganska mycket, för att allt det är liksom, jag brukar tjata om det, att så här, det är sinnessjukt hur långt ifrån våra beslut tas, alltså så här, som medborgare bara, att så här, ja, men bor du typ i en liten ort någonstans i Sverige, så ska du förhåller inte till kommunen i första hand, utan riksdagen och sen EU. Och så upplever man att allt är så långt bort typ, och att man har förlorat lite möjligheten att bestämma över sitt eget liv typ.
För backa lite där, för jag är väldigt anti vinster i välfärden generellt sett och sådär, men tror du att viss privatisering är bra liksom? Tror du att all privatisering är dålig eller?
Nej, men jag har väl inget större problem med lite små privatiseringsprojekt liksom, så. Och det måste man väl förhålla sig till. Alltså, jag är inte anarkist liksom. Jag vill inte jag vet inte, så här, starta någon revolution och liksom skapa ett socialistiskt samhälle. Så. Men när det gäller liksom frågor om sjukvård och skola och så, så tror jag inte att vi ska privatisera det eller outsourca de samhällstjänsterna till EU. Liksom.
Det ska inte finnas privata alternativ alls? Det ska bara vara staten som sköter alla sjukhus?
Ja, eller alltså så här, framförallt så tror inte så mycket på staten, utan mer också framförallt att mer makt ska gå till kommunerna. Liksom.
Ja, förlänga staten, men du ja. Kommunnivå.
Ja.
Det är ändå staten.
Jag tror att bor man i Linköping så ska man ha mer att säga till om vilka barn man skickar till sin lokala skola i Linköping än att det är någonting som andra aktörer ska bestämma över. Typ. Där delar jag väl ganska mycket med liberaler. Liksom. Jag är väl någon slags frihetlig socialist. Typ. Det är jag, liberalerna, som fortfarande drömmer om den här utopin som ändå inte kommer hända. Men, ja.
Johan Persson och bilan. Jag tyckte det var så kul att du hade en podd som heter Bilan och Adolf.
Ja, det är stackars. Han heter Fredrik Adolfsson. Det är en av mina bästa vänner. Och mitt ex faktiskt. Men,
hur funkar det att podda ihop med honom?
Nej, det funkar inte, eller? Det gick åt helvete.
Precis, det var därför vi lade ner. Nej, vi hade bara mycket. Vi är jättegoda vänner, verkligen. Men han kallas alltid för Adolf. Så han har fått lite skit för
han
det namnet.
Han hade också kallat honom. Det är kul.
Ja, Adolf.
Jag tänkte jag skulle prata om en liten annan grej. Jag lyssnade när du gästade Dekonstruktiv kritik.
Med Flam.
Med Mr. Flam. Pratade ni mycket om representation och sådär. Och du tryckte mycket på vikten av representation i olika sammanhang. Skulle du kunna bara, om vi börjar hos dig, liksom, varför är det viktigt med representation i medier och sådär?
I medier?
Ja, alltså i tv och liknande.
Liksom. Jaha, okej. Okay, okay. Jag har svårt att fatta det, men bara för tillägga en grej. För jag har ju haft väldigt många förebilder, men de har ju faktiskt varit svarta. Alltså fotbollsspelare, rappare.
Vi låter bilen när jag pratar för sen.
Man kan också, bara, varför måste man se upp till någon som ser likadan ut egentligen? Jag bara lägger till det. Bara för...
Nej, men alltså, jag tror exempelvis medier, för att kunna göra bra journalistik så tror jag att man måste ha en redaktion som på något sätt avspeglar samhället. Och jag nämnde det också i Flampodden att det handlar inte bara om hudfärg. Det handlar om att så här, bokstavligen var tredje journalist bor, ett i Stockholm, majoriteten av dem på Södermalm. Det är ett genuint problem för vilket perspektiv man har. Liksom.
Ja, det är det.
Så att det, jag
det
tror...
Kan enas.
Ja, där enas vi. Det är ändå skönt. Men så det tror jag liksom, att man behöver bara för att kunna göra bättre journalistik egentligen. Liksom. Tror jag. Så representation är viktigt.
Men det tycker du att det ska gå ut över ifall det är någon som är bättre journalist men att man vill ha in en annan person för att den representerar? Alltså, så tänk om det går ut över någon som faktiskt kanske kan göra jobbet bättre, tänker jag.
Nej, men jag tror inte att det finns en sån krock. Jag tror att det finns massa kompetenta, bra, duktiga journalister som inte är från Stockholm eller som är... Liksom,
den krocken kommer per definition finnas i olika grad, men du kanske bara tycker den är så
Nej, jag tror inte... i så fall så säger man väl indirekt att de mest kompetenta journalisterna i Sverige är stockholmare som är gubbar som är 60.
Fem snabba med bilen.
Det här är ett roligt namn på den här, tycker jag. Malin Återvandringsson.
Undrar vad hon har för fråga.
Wow. Hon kommer skicka ut oss sen.
Hon hade sett en video med dig där du och Paluda var tillsammans. Och då undrar jag vad du tycker kring yttrandefriheten som tillåter Rasmus att bränna Koranen.
Ja. Jag ska försöka svara på det här kort då. Men det finns så många olika delar i det här. Att Paludan brände Koranen, det tycker jag faktiskt inte var det största egentligen, helt ärligt.
Det var att han var dansk.
Det var att han var dansk, framförallt. Ut med dem, vad gör de i vårt Sverige? Nej.
Tack.
Men, nej. Men det var framförallt motivet. Liksom. Alltså, det är därför, nu har ju de testat och prövat det som jag förstår det, typ Malmöpolisen med hets mot folkgrupplagstiftningen. Men så här, om man gör typ en jämförelse, om du vill bränna, om du är en NMR-are som vill bränna Toran, så kanske det finns ett helt annat motiv kring det än att du är typ religionskritiker. Och det tyckte jag försvann lite i den här debatten. För Rasmus Paludan är, han är en högerextremist som har rört sig i högerextrema kretsar ganska länge. Jag har faktiskt bevakat honom i många år nu. Han har bland annat pratat om att han vill rensa ut muslimer från Europa. Därför brände han Koranen, inte för att han är religionskritisk. Men huruvida han ska rätt till det eller inte tycker jag inte upp till mig att bestämma. Så jag tror på att vi ska förhålla oss till rättssamhället vi lever i. Så vi får pröva det juridiskt och kommer rättssamhället fram till någonting annat så får man ju förhålla sig till det. Liksom bara. Jag tycker att enskilda individer ska lägga sig i hur... vad som är lagligt och inte liksom, utifrån vår lagstiftning.
Ska enskilda individer inte lägga sig i? Men det är enskilda individer som skriver om lagarna, återigen. Det är ju alltid enskilda individer som är kollektivet.
Ja, nej, men alltså, det jag menar är väl typ mer att så här, ja, men vad är alternativet att vi ska bara förändra i vår lagstiftning? Liksom? Det är ju inte heller hållbart.
Om lagen är fel så ska man väl göra just det? Då ska man förändra i lagstiftningen.
Ja, men jag är ju inte av åsikten att lagen är fel. Liksom. Mm. Jag tycker att alltså, det får ju som sagt prövas. Liksom. Nu får vi se hur det blir med Paludan. Det är en intressant diskussion. Liksom, så. Mm.
Hur kommer det sig? För du är ju lite åt vänsterhållet, det kan man ju säga. Hur kommer det sig?
Rätt så mycket.
Ja, det är rätt så mycket. Ja, okay. Hur kommer det sig att vi har svårt att få, eller generellt så här, det känns som att många poddar som vi har snackat med och så där, har lite svårt att få vänsterpersoner till sina poddar som gäster. Vad tror du det beror på?
Om jag bara får liksom gissa så tror jag inte att det beror på att vänstern är sämre på att liksom diskutera och så. Jag tror att vi bara just nu har ett politiskt läge i Sverige där vänstern inte är så stor i opinionen. Alltså så här att det är nog väldigt mycket av en högeropinion och högerdebattörer och liksom åt det hållet att dra lite i offentligheten. Sen beror det ju på, alltså de största politiska diskussionerna, det pågår ju liksom i ett ABF-hus någonstans, i en kommunfullmäktige, och det är människor som är vana vid att debattera och prata. Så att det, men är det så att ni upplever typ att man har försökt att bjuda in folk som är vänster och de
vill inte komma liksom.
Har jag missat någon research här eller finns det någon anledning?
Jag tänkte inte ens på just vår, utan vi har till exempel lyssnat mycket på Sista måltiden till exempel. Och de upplevde ju lite grann samma sak. Att det är lite svårare att få tag på den. Alltså, de inte kanske vill eller kan eller liksom, om du bara hade någon take på det, men det var ju...
Jag har faktiskt inte det. Så. Sen, det är ju sant. Alltså, men jag tror kanske också att så här, vissa inom vänstern också resonerar så här, typ, ja, men ska vi inte bara satsa på vårt eget? Måste vi förhålla oss till högern hela tiden? Alltså, det kanske finns någon så här strategisk grej kring det. Jag vet inte. Men,
för jag tycker det är så viktigt att man, för att komma framåt tänker jag, att man snackar med varandra. Liksom.
Mm.
Och där ska ju du ha väldigt mycket cred, tycker jag. För du är ju med, du har ju debatterat mot eller diskuterat mot Jomshof i Navids podd där, och du har varit med
eller
i Sista måltiden.
Eller lyssnat på hans monologer mer än vad det var en diskussion.
Ja, men du har varit med i Sista måltiden, och alltså, du har ju varit med, du är ju med på väldigt många ställen ändå. Mm. Och det ska du ju ha en jäkla cred för ändå. Mm. Även om det
är så, ju vara rätt taktik liksom.
Nej, men det tror jag verkligen. Alltså, för det är så man, även om vi inte var överens i om alla frågor idag, så jag tror jag att det är skitviktigt att man liksom snackar med varandra och inte liksom så här, nej men de vill jag inte prata med. Så här.
Nej, och sen så finns det ju alltid för mig en gräns. Jag tror inte ifall NMR hade hört av sig. Vill du ställa upp i vår podd? Att man kanske hade varit så här
jättetaggad. Liksom.
Nej, det hade jag nog. Jag brukar tycka det är viktigt att inte heller bidra till att sprida högerextrem propaganda. Liksom. Men att folk som är liksom högerlutade, jag ser inte det stora problemet med att prata
men,
med.
Men som du nämnde, där är väl alltid det som Poppers toleransparadox som man brukar ta upp. Det är samma det som de tog upp där vid bokmässan, där huruvida nazister skulle få ställa upp eller inte. Liksom. Att det är så här, människor som inte anser att alla har mänskliga rättigheter kan man inte diskutera med på ett sätt, för att de bryter mot grundlagen i diskussion att alla ska få diskutera. Så att det, alltså det du säger, Victor, jag vet vart du ska komma, man måste diskutera med alla, men deras grundpremiss är att de säger att alla får inte vara med och diskutera. Mm. Och det gör att...
Då gör vi bara samma misstag.
Ja, nej, men de, det är egentligen på deras grund. Så att, ja, egentligen, man kan släppa in dem i en debatt så länge de tillåter att alla är med i debatten. Typ.
Nej, men det, alltså, jag håller, alltså, det finns liksom grupp... Jag ser inte den stora liksom, poängen ens för ett samhälleligt plan att sitta och ha en debatt med... Sen så kan jag ha, vilket jag har väldigt ofta, jag kan ju ha privata samtal med människor inom miljön. Liksom, för att det ingår i mitt jobb. Jag kan inte bevaka extremhögern utan att också prata med dem. Liksom. Det är mitt sätt att också förstå den här miljön. Men jag ser inget liksom, större behov av att ha någon debatt med någon som typ, jag vet inte, tycker att vi ska avskaffa hela samhället och vi är mitt i ett raskrig och icke-vita människor förtjänar att dö. Liksom. Det blir så svårt, alltså, så vad är det vi ska debattera? Liksom, typ. Det, och risken med det är att det är också den typen av idéer för mer spridning. Liksom. Mm.
Men, ja, men det känns ju bara som att då tror man inte på sina egna argument eller att man inte kan nå...
Men det är väl just det. Om någon har åsikten icke-vita människor förtjänar att dö och det är grundutsagan. Alltså det är svårt att övertyga dem med rationella argument. Typ. Tror du inte det? Att det är en ganska meningslös debatt. Victor, du utgår ifrån att alla människor logiskt tar in fakta och information när man debatterar med dem.
Men det blir liksom inte bättre av att de bara pratar med varandra. Jag ser inte att det är bättre.
Jag tror nästan att det är en strategiskt att det är bättre. För det är därför typ NMR är en sekt. Liksom på riktigt. De sitter där i såna här små aktivitetshus och pratar med varandra. Och det får de väl fortsätta göra, tycker jag. Liksom. Jag tycker inte man ska släppa in nassar i samhället på det sättet. Men där är jag ganska hardcore antifascist kanske. Men...
Ja. Jag är med i kluven. Jag vet inte när man ska debattera och inte. Det är svårt. Ja.
Alltid. Men hur vi alla fyra här har båda, vad heter det? Vi alla fyra här har fått skit vid olika sammanhang. Hur har du hanterat det? Eller är det, tycker du att det är jättejobbigt eller hur tar du det vidare i vardagen liksom?
Nej men alltså jag vet, alltså jag kanske är skadad, men jag tycker sällan att det är jobbigt liksom med typ, ja men
vant dig.
Ja, jag tror jag är rätt så van liksom, att ja, men det finns alltid folk som kommer bli upprörda. Så. Sen är jag jättebra, jag har ju skyddad identitet liksom, så jag har rätt så bra säkerhet. Och, liksom, och det är ju också att man kan ta det lugnt på ett annat sätt. Man kanske hade tyckt det hade varit jobbigt med så här, ja, som nu under nationaldagen med så här, 200 arga rassar typ, som håller på. Men jag inte hade haft skyddad identitet. Så då kan man då liksom, luta sig tillbaka på det. Men... generellt sett så brukar jag inte faktiskt påverkas jättemycket av det.
Det rinner av dig. Det,
det, det är så pass många som hotar dig ändå shit, så att du har behövt ha skyddad identitet. Alltså.
Mm. Ja. Det har varit framförallt... Alltså, generellt ska det krävas en del liksom, för att få skyddad identitet. Men det har varit två stycken händelser som har lett till det. Som, där en av dem är dömda idag.
Är det något du vill berätta?
Helst inte.
Nej.
Så. Jag skippar det.
Skönt att vederbörande fick en dom i alla fall.
Mm, det är inte alltid det händer.
Men det är det verkligen inte. Det är verkligen inte. Mm. Men nej, Bilan. Som sagt, skitbra att du gästar, poddar och är ute och snackar med alla.
Tacka så jättemycket.
Ja. Tack själva.
Tack så mycket för att du kom.
Det var jättekul att vara här. Ja, även om jag kan vara ADHD-gaggig. Men det var superkul.
Ja, detsamma. Och vart hittar man dig? Är det på, har du, det är Twitter har du.
Twitter har jag. Där är jag väl mest aktiv. Jag har Insta. Men I'm a boomer. Så jag är inte så bra på att använda Instagram så mycket.
TikTok.
TikTok har jag inte ens försökt mig på. Fan, alltså, nej, där hade det verkligen... Det har jag missat helt. Där är ni nog lite bättre.
Vi ska ha en ordningsvakt som nästa gäst. Skulle du vilja fråga henne någonting?
Oj, ja. Alltså, det är ju intressant det här med liksom, ordningsvakter och befogenheter. Mm. Typ. Det tycker jag ändå är en intressant diskussion. Alltså, hur resonerar de själva nu med hela den här debatten som har varit om liksom, när de får ingripa, när de inte får och hur känner de kring det själva?
Det kan vi fråga henne. Tack så mycket för att du kom och tack så mycket för att ni har lyssnat på Oskyddat samtal. Ha det gött här!
Hej!